A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Åke Strömmer var ju en något av ett geni i radion, men som farsa var han ju en katastrof.
Okej, men vi gör så här, Matt.
Vi stämper det.
Vad heter låten vi ska spela?
Den här låten som vi ska spela, det är Florence Valentin och Love Antell och allt det ni har byggt upp ska vi riva ner.
Allt de byggt upp ska vi riva ner. Du är nästan där.
Alltså innebörden är ju i alla fall den rätta.
Det är SM i synonymer. Det är bra jobbat, Matt.
Eller VM. För att de bygger
Hjärtligt välkomna till Ekstedt Sport. Ja, det är ett gäng nu och vi har lite grann som vi jag har lite grann jag vill prata om i alla fall.
Vad bra, för att jag har inget gräv idag, men jag har haft så mycket att göra med annat. Så idag är jag lite, ska man säga, bisittare kan jag vara.
Ja, vi kan berätta vem du är först. Det är Olle Palmlöf som är legendar nu för tiden.
Jo, men det ska väl folk veta.
Olle har ju fyllt 50 nu, Mats.
Så pass, ja.
Ja, så nu kan man väl nästan säga att du är legendar.
Är inte legendar för någon som har dött? Då är man legend. Nej, då blir man ju legend.
De som har dött, de är så otroligt populära. Så
ja. Nu är vi där igen.
Ja, just.
Mats Sandberg.
Ja, tackar för
din
det.
Din röst hör vi också. Vi hörde dig innan här. Du pratade om Åke Strömmer. Jag tänker innan vi går vidare, vill vi ändå höra varför var Åke Strömmer en sån dålig farsa?
Ja, det var mycket som talade för det. Folk brukar fråga mig, Gunnar Strömmer, partisekreterare i Moderaterna, var han släkt med Åke Strömmer? Jag tror att han var släkt på lite längre håll. Det var inte Strömmers son. Åke Strömmer dog 2005 och född 1936. Men Gunnar Strömmer...
Varför dog han? Blev han mördad av sina barn då, som han sa arg på dem?
Han blev sjuk.
Vad blev han för sjuk?
Prostatacancer.
Men det brukar väl oftast lösa sig med just prostatacancer, va?
Nej, det är väl testikeln som löser sig.
Det var testikeln som ofta...
Testikelcancer löser sig, prostata tror jag är värre.
Prostatacancer är mycket värre. Alltså Magnus Härenstam och Ström var paralleller när det handlade om prostatacancer. De dog efter en 7-8-9 år.
Jesper avbröt dig fult när du var inne på att berätta varför han var så dålig pappa.
Ja, han var ett geni som radiopratare. Han såg saker som ingen annan såg. Han var fantastisk på skidor och friidrott. Han var en av de få som såg saker som ingen annan såg.
Vad kan det vara till exempel som han ser som ingen annan såg?
Ja, alltså det kunde vara på stadion när det var friidrott och så vidare. Det kunde vara någon ledare, Lammet Ljungqvist, som gjorde någonting på planen som han såg. Det kunde vara någon Stickan Pettersson som var ledare som kunde göra någonting som han såg.
Och
Peter Näsan, som man kunde associera till och berätta kanske en rolig historia runt.
Ja.
Så att Strömme var ett snill i radion.
Man gillar Lammet Ljungstedt, att du exemplifierar med det. Vem var Lammet Ljungstedt?
Lammet, han var läkare för friidrottslandslaget. Och Lammet var så fruktansvärt ljushårig också där. Så han var en linslus av enorma mått. Så att han gick alltid på den sida av stadion när han förstod att tv-kameran speglade. Och där gick han fram och tillbaka för att liksom bli synlig, vara synliggjord och så vidare. Så att det var en linslus. Som linslus var han svår att slå, kan jag säga.
Ja.
Men Mats, varför var han en dålig farsa?
Jag vet inte. Han hade ju mycket egenskaper som var sämre i det avseendet verkligen. Så att det
men svart... är det någonting du har hört eller är det någonting du har kommit på själv?
Erfarit.
Men man ska inte snacka illa om döda.
Vad gjorde han för något?
Tappade
han till ungarna?
När han var frånvarande, så vansinnigt frånvarande. Och han frånvarade sin fru också. Så att det slutade i en väldigt tråkig historia för ett långt stort antal år sedan. Så att han på sin dödsbädd så tror jag att han ångrade hur han hade varit som farsa, som många gör, som är frånvarande farser, ångrar det och tycker att den här vinsten med media och alltihopa är ganska litet värd jämfört med det här med sina barn och det. Det tror jag många erfar. Åke Strömmer var en utav dem.
De flesta på dödsbädden drar just den slutsatsen att de hade velat vara mer med sin familj, hade velat ta det lugnt och så där, och kanske tänka mindre på karriären. Så det är vanligt.
Och framförallt det där att när man har karriären bakom sig kanske, så ser man hur lite det har betytt igen i det stora hela för familjer och saker som betyder mycket, mycket, mycket mer. Och det är så erfordströmmen alldeles för sent.
Och vad gjorde han för någonting? Vad var det som det slutade i för tråkig historia? Var att frugan skilde sig eller?
Ja, det var kanske värre än så.
Berätta.
Hans fru hette ju Annika, var från Sollefteå, skönhetsdrottning där uppe där Strömmer var född, alltså i Sollefteå.
Jo, ja.
Och hon tog ner honom ner till stan och Stockholm och bodde i Östberga. Och han förespeglade henne kanske en framtid i glamour, då man var på både radio och tv och det. Men han var tyvärr inte närvarande överhuvudtaget och andra saker råkade honom mycket, mycket mer. Så att hon började dricka och det var, och det slutade sen väldigt, väldigt illa faktiskt. Han slutade i Spångavillan och så där. Han bjöd ut oss några gånger. Och det slutar ofta med jättebråk. Med
han bodde i Spånga?
Han bodde i Spånga.
Där bodde också Kjell Isaksson, stavhopparen.
Ja, ja.
Och så vill jag bara säga att Sollefteå då är han alltså från samma stad som Ölen Sojnerts.
Och Frida Karlsson.
Och Frida Karlsson.
Det är också mycket för att du har en trocadero framför dig som görs av, bland annat av Sojnerts va? Eller är det Vasabryggeri som gör? För det där är, trocadero är ju en riktig norrländsk dryck så att säga.
Ja, det står fan inte vad det är.
Jag tror att det var så bryggt. Skitsamma.
Men när jag började på radion i alla fall, då var jag en liten grabb. Och de stora...
Liten grabb när du började på
radion. En grabb. Och de stora grabbarna som heter Lars Nya Björklund, Åke Strömmer och Lennart Hyland, allihopa de där. Framförallt då, Strömmers generation. De kunde inte ta det där att... Den där Strandberg tyckte de, det var en kul nykomling och så vidare. Strömmer kunde inte ta det överhuvudtaget. Snackar du om Mats Strandberg, hur kan du göra det? Liksom? Han är ju komplett värdelös, sa han då. Men folk tyckte ändå att det var kul att lyssna på Strandberg. Och han hatade det, så han tyckte så illa om mig också, Åke Strömmer.
Men vad han tyckte du var dålig på, om han nu tyckte att du var dålig? Var det bara konkurrensen han såg? Eller?
Ja, jag fattat i efterhand att det var konkurrensen han såg då. Men jag trodde först att han rackade ner på mig då väldigt mycket. Och Tom Engstrand var ju samma typ också, att han kunde inte ta det heller, att någon sa att Strandberg gjorde det där referatet bra på tennis och det. Så att de tyckte så illa om mig av det anledningen, för de tyckte att jag var liksom för liten och för ung för att få något beröm överhuvudtaget. De hade kämpat längre för det.
Ja, men du och Engstrand var ju konkurrenter länge om att kommentera boys matcher. Han körde ju på radion först och sen gick han till tvn och då tog du...
Och lika gamla också, eller?
Ja, de var eller vad jag var.
Är Engstrand eller nej?
Ja, betydligt äldre. Han har ju dött också. Ja, det är ju klar skillnad.
Nu tycker jag att du sitter Mats och ler.
Gånger två. Först säger att jag har blivit gammal som har fyllt 50. Och sen säger du att Mats Strandberg är samma ålder som du numera fram till Tom Engstrand. Två otrevliga saker.
Jo, det är så. Men de har ju dött Strömmer Engstrand. Och jag lever ju så vitt jag vet i alla fall. Så det är en klar skillnad.
Du sitter också och ler när du pratar om Tom Engstrand. Han är
död. Jag gör ju det. För de gjorde mig så illa, de här grabbarna, under många år. Faktiskt. Sen försvann ju en efter en faktiskt. Då mådde jag mycket bättre under 2000-talet. De första åren, då fick jag fritt spelrum. Och då var jag mycket bättre. Då fick jag självförtroende.
Vad går gränsen på? Skulle du kunna tänka dig att pissa på Tom Engstrands grav? Eller är det för mycket?
Får jag fundera på
det? Det får jag.
Men var det så att du blev bättre när du slapp deras blickar i nacken?
Någon fruktansvärd skillnad. När jag gjorde friidrott i alla fall på stadion, kom jag ihåg, och det kanske var någon landskamp för Sverige-Finland. Jag gjorde damerna då, och Strömmer gjorde herrarna. Det gjorde mig ingenting. Strömmer var ett fenomen och så vidare. Men då stod han bakom ryggen på mig när de gick ner i startblocken då. Och börja nu, skrek han. Börja nu, skrek han då. Jag sa, ta lite lugnt här. Jag har inte så mycket att berätta om de här kanske tjejerna. De här fyra stycken eller som står på startlinjen.
Och titta, Mats.
Och så vidare. Så att han stressade mig så vansinnigt att jag skulle bli sämre då. Han måste bli sämre. Jag stressade honom så att han blir sämre. Och sen skrek han också mitt i loppen liksom, du har fel mellan 10 på 800 meter, skrek han. Så gick ut i sändning då för att visa hur dålig jag var. Va? Så att,
det var taskigt.
Så var det. Han var jättetaskig.
Var det mycket sånt från de här grabbarna överlag?
Väldigt mycket sådant var det på den tiden. Så var det mycket bättre.
Var det mot alla? Eller var det, kände du att det var specifikt mot dig? Eller var det liksom en helt kultur?
Ja, vilka mer alla... hade svårt så att säga?
Christer Ulfbåge fick Ebjörn Ström att göra Holmenkollen 5 milen. Och
jag var din nemesis också,
Ulf Båge. Men jag skulle få göra 15 kilometer någon gång uppe i Hässelby och Umeå. Och jag sa, jag vill inte göra lite Strömmer, sa jag, för att jag kan inte det här. Men Ulf Båge, han tog emot det med hull och hår och gjorde ett uruset referat på Femvin i Holmenkollen. Det är Strömmers stora glädje faktiskt, att han gjorde bort det totalt. För Strömmer fattat att Ulf Båge inte byxad för att göra det här, 5 milen. Det är jättesvårt, det fordrar många års erfarenhet. Så att han göt av att Ulf Båge gjorde bort det totalt.
Men är det så svårt? Är 5 mil en av de svåraste kommentator? Vad är det som gör att det blir svårt? Är det någonting med...
Det var inte samma tv-service som
det... Får jag gissa, det var det att det var en tom bild. Och sen kunde det vara en tom bild innan de dök upp i rutan. Och det här var ju då radio.
Just, jättelänge.
Så att fylla tid utan att... Om jag bara gissar.
Alltså. Ja, så var det.
Och så fanns det inte de här... Kanske...
Det fordras som i det här jobbet att göra skidor i radio. Många års erfarenhet för att göra det bra. Du kan inte bara hoppa in och göra ett bra referat direkt.
Som Kjell Andersson gjorde när 82, under upploppet med Wassberg och Mieto. Det var ju han ju inte.
Med man då vann ju oljan, ja.
Jo, om man tar OS 80, Mieto mot Wassberg. Ja. Då var ju han... Kjell Andersson inte mogen uppgift. Han var ju inte, fyllde ju inte de skorna att kommentera där.
Nej, precis. Jag kan säga så här också. Att på radion förr i världen så började sändning klockan... Klockan 9 börjar sändningen då, och då skulle man referera sista perioden i den hockeymatch i elitserien då som var mest spännande. Alltså den kille som satt på den mest spännande matchen som var mest oviss skulle få referera sista perioden då.
Så kom han in.
Och då. Men då var ju MacGenger också ett hatobjekt för Åke Strömmer. De var i Falun.
Nu är det mycket, namn här.
Ja, MacGenger var en legendar som också jobbade med TV.
MacGenger.
Ja.
Alltså Mack, M-A-C-K?
M-A-C bara.
Vad var det för?
Han var en tjock snubbe som hade lite teknikprogram på tv också.
Någon amerikan eller?
Nej,
han var i Falun också. Han var jättekort och utsatt för mycket olyckor och så vidare under sitt liv. Men han drog på sig Strömmers stora vrede. Så att då var Christer Ulfbåge satt i studion i Stockholm. Och det var liksom 6 matcher i Elitserien spelades på kvällen. Och en av dem skulle liksom bli, så att säga, sista perioden refererad då. Mellan 21:00 till 21:30. Och alla ville ju referera den här sista perioden då. Men då sa Strömmer till Ulfbåge innan sändningen började att vad som än händer i Leksand där Max sitter, släpp inte in honom 1:21. Det kan vara hur spännande som helst. Släpp in någon annan. Alltså släpper du in Max, då får du aldrig mer göra skidor i radio, sa Åke Strömmer till Ulfbåge. Och då hampade sig så att alla matcher stod 0-6, 0-6, 0-6, utom i Max match 2-2.
Ja.
Och då satt ju Ulfbåge liksom, vart ju rödbrusigt utan nervositet liksom, vad skulle Strömmer säga, men jag släppte in. Han släppte inte in Macken då, han släppte in en 0-6 match för sista period, för han vågade inte utmana Strömmer.
Men ja, det var bra.
Det där är ju bara om man ska fastna lite, för det minns jag när, även jag då som är faktiskt över 30 nu, men att när man var liten, den här mål!
Ja, precis.
Otroligt bra grej.
Ja, den är otroligt spännande. Bra, visst är den det.
Hörrni, vi måste gå vidare till lite andra
saker. En kort grej. Han satt på Råsunda, det fredde en landskamp mellan Sverige och Norge. Och Laban Arnesson var då förbundskapten. Och då kommer Laban gående upp till Strömmer i hytten efter matchen för att bli intervjuad då. Och då hade han ett sorgband på sitt kavajuppslag, Laban då. Och Strömmer direkt, slog till direkt med en giftig replik och sa liksom, har du sorgband fast Sverige förlorar med 1-0 mot Norge? Då sa Laban, nej, min svärmor gick bort igår.
Oh.
Vad sa Strömmer då? Det är skit alltså.
Nej, men han var tondöv.
Ja, jag läste en bok med av Glenn Hussein som kom för många år sedan. Han har säkert skrivit någon efter det. När han berättade om olika förbundskaptener. Han hade ju Laban Arnesson på 80-talet. Och han kunde berätta hur taktikgenomgångarna kunde vara i halvtid. Och då kunde han säga som genomsnitt så här. Ja, hörni grabbar. Ah, ja, ni vet vad ni ska göra. Ut och kämpa med.
Men annan grej.
Eller in i skiten som han sa.
Ja, okej.
En annan lite släkting till det. Kanske inte helt samma. När Bengan var, alltså Bengan Andersson. Johansson heter han.
Du pratar handboll.
Handboll, precis. Ja, 90-tals, hela den legendariska. Mm. Som dock Kalle vann OS. Det var ju dåligt.
Nej, det var ju 3 OS-silver.
Precis, men Bengan Johansson.
Och så,
han körde ju alltid här. Det var inte så, du vet vad han ska göra. Utan vi alltid, vad gör vi?
Ja, men han
kommer ju alltid springa. Men det är också lite som förbundskapten. Ja, Det är ju ditt uppdrag, du får ju betalt för
det. Ja, fast å andra sidan så kanske han förstod och kände att han var sämre än vissa av spelarna.
En slangen till exempel. Ja, till exempel.
Han kunde ju nog minst av alla i truppen, Bengan, som ledare, hur man så att säga vinner en handbollsmatch.
Vad var han bra på?
Han var fantastiskt på att han skapade en fin stämning i truppen och det, så att han var väldigt älskad. Han var rolig, generös.
Ja, som Tommy Söderberg i fotbollen.
Bra attityd.
Ja, men Tommy kunde ändå lite fotboll.
Jo, jag syftade till att det blev en bra grupp.
Tommy Söderberg var ju bättre på ribbstolar än fotboll, om man ska vara helt ärlig.
Tommy Söderberg var bra på människor.
Ja, verkligen. Men känns som att han, det var Måns Möller av alla människor, gjorde en ganska kul stand-up. Stod upp om honom, tror jag. Mm. Eller om det var något annat sammanhang. Men det var mycket att han har koll på ungdomliga uttryck lite för sent. Freestyle, hubba bubba.
Ja, just det. Ja, men det stämmer då.
Men han var nog för mjuk, Söderberg. Han förlorade i maktkampen mot Lagerbäck sen också. Lagerbäck var mycket hårdare och dessutom mycket...
Var det en maktkamp? Jag har fått att han hoppade av frivilligt.
Nej, jag tror inte att det var en maktkamp som slutade. Att Tommy var alldeles för mjuk och för förstående och för human och tog grabbarnas problem på för stort allvar. Medan Lagerbäck var ju mer en iskall strateg med sitt 4-4-2. Så att Lagerbäck var ju ensam kvar sen.
Då tar vi en quiz lite snabbt emellan. Ja. Vad hette gymnasieskolan där Tommy Söderberg studerade i sin ungdomsdag?
Jag tror att det här var någonstans i Järfälla.
Ganska nära, men säg några kilometer ifrån.
Skälby.
Ja, lite närmare, men några kilometer ifrån. Mats, är du oroväckande tyst?
Nej, jag tänker på Lagerbäck. Det var GIH då, men det var det ju naturligtvis inte.
Nej, GIH var ju senare.
Ja, men det var där Lagerbäck träffade sina polare.
Ja, på GIH. Vi pratade gymnasieskola.
Ja, han är på Västerort i alla fall, det vet jag.
Ja, Västerort. Vad finns det där? Det finns Vällingby, det finns
Men det är Hässelby, såklart, för att det är farsa, va?
Han gick Blackieberg gymnasiet.
Ja, det
samma som också Janne Schaffer och Ted Åström.
Jaha, alltså olycka. Okay.
Ja.
Olyckan. Då känner jag olyckan nu.
Ja.
Men känner du Ted Åström också?
Ja, det gör jag.
Okay.
För min fru och hans tjej pluggade tillsammans i England faktiskt också där. Så jag träffade Åström, alltså olyckan på det sättet, hemma hos honom, hos hans tjej som bodde i Segeltorp på den tiden. Men det är en parentes.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Det är en parentes. Blackiebergs gymnasium, det var ett huvudspår. Segeltorp var en parentes. Varsågod.
Ja, just det, precis. Hörrni, den är i NFL i veckan. Och det är så att Carolina Panthers, som är då en delstat i... Nej, det är det inte alls det. Utan det är ju South of North Carolina. Jag tror att det är North Carolina brukar det vara. För de spelar väl i Raleigh, va? Som är den här skitsamma.
Säkert.
Det är Panthers i alla fall. De har sparkat tränaren. Vet du hur mycket han fick? Alltså Matt
Rule. Som avgångsvederlag?
Ja, som avgångsvederlag.
Jag kan tänka hur mycket som helst.
Ja, men varför fick han sparken? Det kanske har med det att göra om han fick sparken för något han inte...
Ja, det var inget olämpligt. Det var bara att det var dåligt helt enkelt. De var
dåliga. Ja, men då är det så han fick $1 million.
Mer än så tror jag faktiskt. $1 million är ju ganska lite för de här killarna.
Det är kattskit, säger Åke Strömmar.
Ja, det är kattskit.
Är det bög eller så, Åke Strömmar?
Ja. Nej, men jag tror att det är mycket mer i mitt svar.
Ja.
Mycket mer i ditt svar. Ja, men det stämmer. Det är nämligen så här att Matt Rule då, som fick kicken, fick hela 450 miljoner kronor. För att det hade 4 år kvar på kontraktet.
Mourinho får ju också väldigt mycket pengar. Mourinho fick ju sparken från Tottenham och sen Manchester United. Eller det var tvärtom. Och han erhöll ju gigantiska summor också. Jag tänker om Klopp får sparken från...
Tror du att han kommer få sparken?
Han får nog det, förstår du. Man har kört fast totalt. Alltså, det är hemskt att se Liverpool nu spela fotboll. Så att de har ett bra lag, men de får inte ut någonting. De förlorade ju senast nu med 3-2.
Eller Arsenal med dem.
Ja, det är ju förskräckligt.
Är Salah slut?
Salah utan Mané är ingenting. Han måste ha Mané som nu spelar i Bayern.
Jag tror också att
tänk Salah... förstå vad Klopp får på pengar. En halv miljard kanske om man får sparken.
Ja, för en månad sedan, eller nästan 2 veckor sedan, var det helt otänkbart att Klopp skulle få sparken. Eller att alltså, prata om det, tror jag. Men nu känns det ju som att det kanske går dit. Men samtidigt är det inte bara hans fel, utan när de andra klubbarna rustar, de andra klubbarna lägger oerhörda pengar. Visserligen har Liverpool köpt Darwin Nunez för 70 miljoner pund eller 60 miljoner pund. Kanske ett felköp, det får vi se lite grann.
Förmodligen ett felköp.
Ja, jag tror det. Mm. Men då har City lagt minst det dubbla. Newcastle lägger det dubbla, United lägger det dubbla. Mm. Jag tror att Liverpool, jag gillar trots allt att man är ekonomiskt sparsamma, men de amerikanska ägarna som har Liverpool, så här ser det ju ut i nästan alla amerikanska ägda klubbar, att man är väldigt sparsmakade med investeringar. Det ska ut aktiepengar till, eller utdelningspengar då till ägarna. Och jag tror att det här är ett problem för fotbollen, att det finns dissonanser mellan Saudi och forna oligarkerna. Mm. Och,
dissonans är väl ett ljud, var inte det?
Nej,
men diskrepans kanske?
Nej, men det finns kognitiv dissonans till exempel. Det finns. Olika typer av dissonans.
Ja, då har jag fel.
Men du har ett annat exempel på alltså Barcelona. Som
det är ett problem i alla fall.
Du kan se Barcelona spela fotboll nu. De har ju då inte brytt sig om att betala för sina nyförvärv överhuvudtaget. De har bluffat. De bluffar. Och de ska ha många nya spelare i Barcelona. Men spelet går helt back liksom. De förlorade mot... mot Inter.
Inte förra veckan.
Och så vidare. Så att, alltså,
bara... Å andra sidan ligger man ju etta i ser i ligan.
Jo men okej, ta PSG då. PSG betalar jättemycket. De höll ju kvar Mbappé då med en astronomisk summa. Men det är ju ett lag som inte är ett lag, PSG. De slänger ut ett gäng stjärnor på planen bara. Ingenting stämmer. Mbappé kör en solorush. Neymar kör en solorush. De har inget försvarsspel överhuvudtaget. Det går inte att slänga ut 11 stjärnor bara på plan och hoppas att det går bra. Därför har Klopp så stort ansvar att få ihop det här till en enhet. För det räcker med det lag de har. Om du är en bra coach, om du är en bra manager, om du har grabbarnas totala förtroende, då ska det funka ändå.
Jag tycker att Liverpool ska vänta när de sparkar Klopp. Jag tycker att man ska, även om du har kört fast, så tycker jag att man bör ge honom ett vinterfönster nu och faktiskt få ihop en vettig backlinje, för att där ligger ju mycket av problemen.
Det var väl nära att Liverpool, alltså för bara några veckor sedan så hade de ju kunnat erbjuda honom ett citat livstidskontrakt på samma sätt som Svenska fotbollsförbundet hade kunnat vara beredd att erbjuda Jan Andersson ett livstidskontrakt. Men det kanske visar någonting då, att man ska inte göra sånt, för det svänger fort. Men också fotboll, som du brukar säga.
Utan börjar det gå snett för en typ av Klopp eller Jan Andersson, det är så svårt att vända utvecklingen för samma person med samma spelare. Då har de tappat förtroende för dig och det går inte att återupprätta. Du måste byta ut vd-börande.
Ja, men jag tror att i Liverpools fall så finns det ändå saker att göra under januarifönstret.
Ja,
man har ett fönster.
Jag säger som en sån här chef som har gått en kurs. Jag hör vad du säger, Jesper. Men jag tror att du har fel. Jag håller med Mats.
Ja, men jag tycker att det är skillnad på... Man måste ändå förstå hur den europeiska toppfotbollen ser ut och vad att Liverpool har hamnat lite längre i hierarkin just nu av tillfället. Det är inget konstigt, för man gör inte de investeringarna som krävs och som de andra lagen
De kanske kan ta in Thomas Tuchel, eller har han fått ett nytt jobb?
Nej, han har inte fått ett nytt jobb. Det skulle jag
han,
tro
är, att... han är för lik sin läromästare.
Det är också ett dumt beslut, tror jag. Han har varit osams med Chelsea.
Men det finns nog inget exempel, tror jag, som du säger, där det börjar gå snett för en tränare, att han sen kan återupprätta sitt förtroende och fortsätta att nå toppen
igen.
Men
har det någonsin hänt?
Det har aldrig någonsin hänt någonsin.
Inte på slagfältet, det måste se kris.
Alex har ju haft år där har gått lite tyngre. Men ändå kommer tillbaka. Ja, så det finns ju ändå den typen av...
Jesper, nu stampar du galen tunnel, eller vad man säger.
Nej, men
lite upp och ner.
Men Alex hade ju 7 år, alltså i början, tills han fick fram den här sista. Han har ju varit där
sedan 86. Jo, men sen när han väl var uppe så var han ju uppe med små neruppgångar.
Jo, men samtidigt den här nedgången för Liverpool har ju varit 2 månader. Jo. Jag tycker ändå vi får väl kanske...
Nej, men det började redan förra året att han tappade förtroende, alltså spelade för förtroende på något sätt. Så att det har ju gått sämre och sämre och sämre. Så att ser du Liverpool spela idag så är det någonting som är tokfel.
Och känner du, Jesper, det är 2-1 här och kanske till och med 3-1. Nu är någon telefon
som... Så är det någon som ringer? Det kanske är precis. Vi klipper.
Är det Marie?
Jo, nej men absolut. Vi får se helt enkelt. Men i det här rummet, så är det, just nu är det 2-1. Och då får vi
3-1. Det är också salig...
Vadå, Tommy?
Salig Åkerströmer.
Ska du ta in Åkerströmer?
Ja, salig Åkerströmer. Vi är 3. Och för första gången så är Åkerströmer på Mats sida.
Ja, men det är lite
så
kul.
Känt
ja.
Trycket. Vi är 3-1, Jesper.
Jag tycker varje gång...
Du må vara ung, du må tycka att vi är gamla. Du gnäller på oss för att vi är gamla. Men vi är 3-1. En död, en...
halvt, tänkte ja. Du säga.
Ja, och så, och en och så som jag är så gammal och långt, trillar på in.
Långt på väg mot trillar, eller långt ja. På väg, i maxfart helt enkelt. Nej, men vi, jag tycker att för Mats skulle också, varje gång det är två mot en, då så ger vi Mats det automatiskt att Mats har rätt. Så får Mats känna sig trygg i rummet.
Jag behöver trygghet.
Det är bra. Vi talade lite grann om Mbappé förut. Och det är faktiskt så att Mbappé är på väg från PSG. Han sägs nu ha tröttnat ordentligt. Och jag tänkte, vilken klubb ska Mbappé gå till då?
Måste vara Real Madrid, va?
Ja, men har han tröttnat på att vara slapp och slö? Man såg när han sprang och inte fick en pass och höll på att gnälla. Så han är ju gnällig. Han är ju, alltså, problemet, det är en dålig snurr.
Problemet är att han vill ju inte vara kvar från början.
Alltså, Neymar och han drar ju inte jämnt. Nu såg man ändå i senaste matchen mot Benfica att de hade lite kuckeliku med varandra, alltså Neymar och Mbappé. Det var nog spel för galleriet bara. För att Neymar är ju kontroversiell i PSG mer än vad Mbappé. Alltså Neymar kom ju berusad till träningarna.
Ja, Mbappé är ju en tryggare punkt än vad Neymar.
Men alltså Neymar spelar väl snyggare. Gör inte det?
Nej, han är bra på att ramla.
Det beror man, det beror lite på vad man tycker är bra fotboll eller vad som är rolig fotboll. Jag håller med om att Neymar är ju väldigt kul att titta på, alltså, ja. Men samtidigt så det är inte alltid så jävla effektivt. Och Mbappé är ju en tryggare punkt som sagt.
Men för att undvika skador så är han bra på att slänga sig faktiskt. Alltså han får en lätt touch på benen och rullar runt en massa varv. Och han klarar sig från skador på det sättet. Gjorde Messi också under alla år. Att ramla i rätt ögonblick.
Ja, men Messi har inte slängt sig alls på samma sätt som Neymar.
Nej, inte,
Messi är inte en filmare.
Inte så. Men båda lärde sig ändå hur man ramlar för att undvika de värsta skadorna.
Ja, men det finns säkert någon poäng i det. Men jag tänker på Mbappé att han vill ju inte vara kvar från början. Utan han vill ju gå. Han har ju fått en helt vansinnig klausul i kontraktet. Mm. Att han har rätt och i princip lägga in veto mot sportchef och tränare. I alla fall starkt påverkan.
Det är ju förrykt som man säger på tyska.
Ja, det går ju liksom inte riktigt. Och jag tror både PSG och Mbappé skulle må bra av att skiljas åt helt enkelt. Jag tror det. Men vilken klubb han gått till?
Ja, det är väl Real Madrid då.
Är det de som har råd?
Mjällby.
Alltså Real Madrid hade ju 80% klart med dem när PSG:s bud, enorma bud, kom på bordet. Men jag tror att Mbappé ångrar sig att han inte gick till Real Madrid i första vändan.
Ja, och frågan är, vem ska han peta i Real Madrid? Är det rakt av ersättare till Benzema eller fan är ingen?
Alltså Vinicius Junior är fenomenal också.
Ja, och Rodrigo är duktig.
Ja, men han petar väl, jag går till Gud, jag tror att han platsar i Real Madrid som världens bästa spelare, det måste han ju göra.
Olle zonar ut där.
Nej, jag funderar bara på att vi tar sen. Jag har en punkt då, tre snabba. Med Olle Palmlöfs.
Bara när vill. Kul. Bara, ja. Olle har det. Punkt. Kul. Det ska vi ta så. Ja. Men vi tar det lite senare.
Ja, visst. Ja. Det var därför jag zonade ut. Så jag tänkte, har jag tre snabbt? Ja, men jag har tre snabbt.
Kul.
Men Mbappé är ju intressant att, som person. Jag såg honom när han var i Monaco faktiskt. Från Pani född i Paris i förorterna där. Och har varit en väldigt godhjärtad person i början. Då han samlade upp pengar till grabbar på glid i förorterna till Paris och det. Men nu är han ju mera hårdhudad naturligtvis och det. Men i Monaco var han ju fenomenal när han slog igenom. Han har nog stannat av en utveckling och fått också viss arrogans, den saken.
Är Haaland mil bättre än Mbappé?
Alltså Haaland är ju kanske inte riktigt lika bra på att dribbla som Mbappé är. Alltså Haaland är ju inte riktigt mångsidig som Mbappé är. Haaland har ju inte alla verktygen. Men han är ju ett lokomotiv. Jag menar, som han springer på plan, det är inte klokt vilken fors han har. Alltså vilken känsla för målchans som ska dyka upp. Om det är en boll som slås emot målvakten som halvräddar så är ju Haaland där. Med sina långa ben och får in bollen på ett fenomenalt sätt.
Ja, om Mbappé är en Porsche eller en Ferrari så är ju Haaland en sån här gländervagon. En stor jävla Mersa.
Absolut.
Lite så kanske.
Förstår ja. Vi vilken enorm kraft framåt som denne Haaland har. Det är helt otroligt.
Ja, de är lite olika spel. Jag vet ju att det finns någon som hävdar att Haaland är mycket bättre. Det finns någon som hävdar att Mbappé är lika bra eller bättre och sådär. Men vad tycker du? Vem är bäst i?
Jag tycker att Mbappé har alla verktygen. Alltså vill han verkligen så är han ju något bättre än Haaland på vida fältet, tycker jag. Haaland är väl näst bäst och Mbappé är väl bäst just i det här läget när Messi och Ronaldo är helt borta från banan.
Jag tycker Haaland är bäst just nu. Men sen under tid så håller jag tycker i alla fall, jag hade faktiskt lite diskussion med en lyssnare. Han tyckte att Haaland var mil bättre, att Mbappé inte var någonting nästan. Jag höll inte med honom.
Alltså om du tar spelet ute på planen så är ju Mbappé ett större fenomen ute på planen, att skapa ytor för sina medspelare och även dribbla själv. Haaland är ju mycket bättre avslutare, så att det är svårt att
bättre jämföra. Ja, de är olika spelare.
Och på grund av brist på kompetens så avstår jag från att uttala mig här. Och det bevisar ju bara att allt annat jag uttalar mig om har jag rätt i.
Men den stora frågan till slut här då, vilken är bäst? Vilken är Nordens bästa genom tiden? Är det Zlatan eller är det Haaland?
Jag tycker att Haaland måste visa lite mer under längre tid innan man kan säga någonting om
Magnusson dribblade bra i Paris i sin tid, i Marseille var
jag. Ja, just det.
Men inte han som är riksalkis idag. Kronalkis.
Han var jävla bra på att dribbla.
Åtminstone det. Men återigen, alltså, Zlatan är väl något överskattad, tycker jag. Han gjorde många, många dåliga landskamper
för Sverige. Ja, framförallt när det var som, alltså, ibland, det fanns undantag, men framförallt viktiga matcher i stora ligor, han spelade i Spanien. Så här, i Spanien, största matcherna, då sjönk, då var han inte så bra. Han växte inte, han sjönk.
Framförallt tog han ju ingen CL-titel. Nu är inte det klart, för Milan är fortfarande kvar.
Jo, det är klart.
Men det är väl halvklart. Ja.
2009 vart han ju osams med Pep Guardiola och sparkades från Barcelona faktiskt, Zlatan Ibrahimovic.
Ja,
att då, under sina bästa år då, så passade han inte in i det kortpassningsspel som Barcelona spelade på den tiden. Han ville ha ett helt annat spel. Han ville vara kung liksom i straffområdet med sina stora vassa armbågar.
Men det tycker jag nog kanske var ett misstag också av Barcelona från början att ta in honom.
Ja, det var
för att han, och där får ju Guardiola ta på sig också. Att ja. Som tränare måste man ju kunna hantera
enig egon. Med Jesper.
För så fort, alltså Barcelona då med sitt fantastiska spel, med sitt kortpassningsspel och det, så var ju Zlatan en enorm stoppkloss för det spelet. Han tog hand om bollen och allting stannade upp. Han kunde absolut inte infoga sig i det här rörliga spelet som Barcelona hade.
Guardiola är ju lite mer, tycker jag, om man ska se på hans fotbollsevolution, lite mer mångsidig nu. Än vad var då? För då var det ju verkligen kortpassningsspel bara.
Han har ju lyckats med Manchester City som läckte som ett sol för några år sedan bara. Att få en stabil enhet av hela laget. Han har byggt ihop liksom hela laget till en fenomenal maskin nu som inte fanns för 2-3 år sedan.
Sen om man ska vara lite kritisk, för det tycker jag ändå man ska vara mot Guardiola ibland. Han får ju väldigt mycket beröm. Han har ju bara haft de absolut bästa lagen man kan tänka sig. Det är Barcelona, Bayern München och City.
Ja, hur skulle det gå i Mjällby om vi fortsätter på Mjällbyspåret? Mm.
Det skulle väl säkert bli ganska bra, men det är ändå, jag tycker att han måste bevisa mer med City.
Skulle han bonda med Jimpa, alltså Åkesson som ju håller på Mjällby?
Kanske, jag vet inte. Jag vet inte vilket skit det finns på Guardiola. Han har ju varit dopad vid tillfälle. När han var i Brescia, jag tror det.
Ja, kanske.
Hur som avs så vill jag att han inte har tagit en titel med City. Alltså en CL-titel. Det är ju ett jättemisslyckande.
Jag tycker då tvärtom mot dig där faktiskt. Alltså, Guardiola har hållit en hög nivå under lång, lång tid. Vem har lyckats med att hålla så många år på toppnivå utan att vara ifrågasatt egentligen?
Thomas Wassberg på sin jävla skoja.
Ja, men alltså då, Pep Guardiola, det är ett fenomen.
Det finns fler. Ancelotti till exempel som vunnit mycket mer också.
Jo, men han har dippar också och får sparken massor med gånger. Medan Guardiola har under så många år hållit en sån hög och jämn nivå och framförallt har vunnit spelarnas attityd, och det hade aldrig varit tal om att Guardiola har tappat omklädningsrummet till exempel, vilket Ancelotti har gjort, vilket Mourinho har gjort och company. Så att,
men är det inte vinsterna då som betyder någonting egentligen? Titlar och segrar?
Ja, det är mycket tillfälligheter. Att de var ju så nära att vinna Champions League och det, men jag tycker Guardiola det är nog den bästa tränare i världen genom tiderna.
Ja, jag tycker att man måste vinna lite mer. Men då tycker vi olika, så kan det vara. Jag tycker till exempel att Ancelotti som har vunnit 5 CL-titlar. Men det beror på lite vad man vill ha också. Om man vill ha på sikt. Och samtidigt ha ett lag som sitter och obegränsar med resurser och så vidare. Du får vilka spelare du vill. det är ju nästan tjänstefel att inte vinna ligan med City.
Men då har ju PSG som också obegränsade resurser och så svårt att få ihop det som ett lag. Jag tycker att...
Men de är obekänta av ligan.
Ja,
de är för bra för
ligan. Alltså, ligan är ju ingenting i Frankrike. Det är löjligt.
Men det är löjligt bara. Det är så...
Jag tycker inte man ska säga att det är löjligt. För att jag menar, de är ändå en del bra lag. Säg så här, Mjällby hade inte platsat i Ligue 1.
Jo, kanske.
Jag tycker Mjällby får mycket skit.
De har ju Marseille och så som är ganska bra. Men alltså då Pep Guardiola, jag håller dem högt, punkt.
Ja, det är bra. Vi går vidare. Och det har hänt lite grejer i NFL faktiskt. Det är så att Davante Adams, som är storstjärna i den amerikanska fotbollsligan.
Davante låter som ett konstverk.
Davante, ja, jo, något sånt. Han spelar i Las Vegas Raiders. Jag trodde inte att de hade ett lag. Men är det ett nystartat lag eller?
Jag säger ingenting.
Nej, du kan inget om det här.
Jag säger som sagt bara saker jag kan.
Okej, men då ska vi ska göra lite mer Olle Palmlöf tillvänt den här nyheten, tänkte jag, Mats. Det är nämligen så att Davante Adams är polisanmäld för en knuff efter matchen. Han har nämligen knuffat till en fotograf. Han skäms över det, han har bett om ursäkt. Och så kom det en jävla ursäkt på Twitter. Jag ber om ursäkt till killen jag knuffade efter matchen. Såklart var jag väldigt frustrerad över hur matchen slutade. Och när han sprang in framför mig blev det min reaktion. Jag kände mig hemskt direkt efteråt. Det är inte jag, punkt, punkt, punkt. Jag ber om ursäkt, hoppas du ser det här, skriver Adams.
Men det måste vara en fet knuff om man blir polisanmäld. Annars är det ju bara larm.
Ja, men jag tror också att den här fotografen, de ser ju såklart pengar i det här.
Jag sa ju larm.
Jag tror du menar att det var larv att han hade...
Nej, men alltså, en knuff, vad är det? Det är väl ingenting. Om det inte är så att någon vill tjäna pengar på det och ser det en möjlighet.
Det var kanske min take off. Ja, vad tyckte du, Mats?
Vem har inte knuffat en fotograf? Jag menar,
ja. Du har inte knuffat en fotograf.
Alltså, fotografer är ju... i många stycken ett otyg att ha omkring sig. Det fattar jag också. Så att... fotografer ska ju ha knuffar, så är det.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag håller ju med er i det här fallet. Jag tycker att det där en knuff, och man vet ju att den här fotografen ser dollartecken. Han vet att Davante, att han kanske inte kommer bli han ser en förlikning framför sig där han kan få ganska bra betalt. Det är jag rätt säker på. Men vad tycker ni man skulle i Sverige då, om man
över... Om jag klipper in innan, när vi ändå är i USA.
Mm.
När vi ändå är i USA, det här med att man stämmer varandra, det har ju nått löjets gränser. Jag åkte taxi för inte länge sedan i USA. Och då berättade chaffisen att de har ju kameror åt alla håll. Just för att det finns människor som livnär sig på att köra på dem med flit. För att sen kunna stämma dem. Då måste taxichaffisarna kunna bevisa att det är de som blir påkörda och inte tvärtom. Det är inte ett bra samhälle. Inte ett bra
samhälle. Nej, det låter inte alls bra det där.
Men det här är ju Sverige ett bättre samhälle.
Ja, nu är vi tillbaka till Sverige.
Ja, jag tycker vi flög iväg lite grann. Över pölen, som man brukar säga. Mm. Som många som tyckte var roliga på 70-talet. Typ Tord Lundström och så gärna. Jag har varit över pölen.
Stigge Salming,
ja, precis. I vilket fall, så vem hade varit den svenska Davante Adams? Är det Darjan Bojanic i Hammarby, eller vem är lite explosiv så där?
Han är inte explosiv, han kan väl passa.
Ja, nej, alltså jag tänker Espli utanför. Han, precis, han är ju nästan implosiv. Han är så lat.
Nej, finns det någon som är så explosiv utav tränarna, om man säger...
Det här var ju dock en spelare då.
Ja, just det. Finns det någon som är så explosiv?
Simon Strand i Elfsborg har gjort en sån här grej, vet jag.
Jo, alltså Ludvigsson var väl med i det här, vad heter programmet där man ska springa det här på TV4 och hoppa upp?
Gladiatorerna.
Då måste man vara explosiv.
Men jag tror att han är så arg där, för jag tänker explosiv i humöret.
Ja, i humöret.
Jag tänker inte i spelet. För att som sagt, Simon Strand i Elfsborg gjorde ju en, att han knuffar bort en Discovery Plus-fotograf. Mm. Vi pratade ju om Jonas Dahlqvist, det här program om det där. Och han tyckte att det var... oerhört fina Jonas Dahlqvist vill jag bara säga. Men han tyckte att det var dumt av Simon Sand. Och jag tyckte väl att,
vad fan.
Blir utvisad och så kommer de jävla upp med en kabel. Det är klart man blir förbannad.
Ja, det...
Man kan komma tillbaka till Vassberg, de skulle ha en röd tråd. Han, inte bara en utan flera målgångar när han har gått i mål. Oavsett om han vunnit eller inte vunnit. Och fotografer var på honom. Då säger det finns ju också filmat. Väck. Så liksom viftar han bort dem typ med örfilen.
Det tycker jag är bra. Alltså, ja. Det tycker jag är bra. Ingen respekt, man hade ingen respekt för Vassberg där när han gått till mål precis, så att det är förskräckligt.
Men var det inte larvigt av Vassberg, Mats, när han vann där med en 111-tusendel och så vägrade han ta emot priset, eller guldmedaljen?
Ja, det var ju för den här Lundbäck då året innan, där Lundbäck inte fick bära guldet, och det är klart det var väl småskuret och så vidare. Alltså, Vassberg är väl som han är en...
Eller vad som han var, han ångrade sig. Han tog emot Bragdgård.
Men han är ju en tjurig, ungefär som Plex Pettersson, en tjurig jämte. Okay. Och sådär, som är så långsint så att det fanns inte. Så att jag förstår hans långsinthet då.
Märkte du nu att du var på sen Plex också? Det är kanske det sista heliga Sverige har. Är också han en fiel?
Plex Pettersson är från Lit utanför Östersund från början.
Ja, måste vara.
Och gjorde en jättefin karriär.
Men osams är ni.
På tv,
men ingen har ju någonsin sagt ett negativt ord om Plex i världshistorien. Är det,
jo, men nu är det den som...
Ja, det är det jag försöker fiska efter.
Nej, alltså Plex var ju känd som en surjämte. Internt faktiskt. Och jag var med en gång faktiskt när Plex Pettersson gjorde någon kanske var 10 mil orientering och sånt där. Och Bengt Frendelius skulle så att säga vara producent då.
Kallas för Frenne.
Frenne, producent för det hela... Och Frenne var ju rätt långsam och ganska slarvig och så vidare. Så att den utskällningen som denne Frenne fick utav Plex Pettersson i OB-bussen på tv. En sån utskällning har jag aldrig någonsin hört en människa få under hela mitt liv faktiskt. Den slutade aldrig. Han skällde Plex på stackars Frenne. Som ju var en spottkopp på tv-sporten under alla år.
Men jag tyckte en spottkopp?
En spottkopp. Alla spottade på Frenne. Alltså han var kvar på tv fast han passade inte för mediet och så vidare. Och blev omsprungen på alla, på segling och på alla möjliga sådana
Men höll ni varandra om ryggen du och Frenne då?
Nej, alltså Frenne...
Eller vill du inte ha med alltså, Frenne att göra?
Frenne hade ju en kaxig attityd, hade han verkligen.
Jag måste bara komma in med två Frenne-historier här. Ja, när jag är inne på det. Det finns ju två jättebra. Han slutade sin karriär gammal och bitter. Och det sista man vet är att vissa saker fattas i tv-sportens arkiv. Vad har då hänt? Jo, för att Frenne blev arkivansvarig. Och då sägs att han stod och kalvade band. Slängde en massa saker som fanns. Stora mästerskap. Säg Canada Cup 77. Han bara slängde allting. Så det som är borta, det har Frenne slängt.
För att jävlas eller?
För att jävlas. Sen en annan sak så åkte de igång till någonstans i Östersjön. Då skulle bevaka segling. Han körde ju segling. Han var ju seglingsreporter.
Han och Svanlund.
Ja, han och Svanlund. Och då fixade de någon spons på det och åkte iväg. Och sen skulle åka alltså, båt tillbaka till Sverige. Från Östersjön. Och de söp så in åt helvete. Och helt plötsligt märkte de andra båten att Frenne var borta. Han fanns inte. Shit, har Frenne dött? Så backar de båten och sen så ser de till slut någonting som glimrar lite i kvällssolljuset. Och då är det en drink, ser de. Då har Frenne trillat i, aprak. Då ser de att han håller drinkglaset med gin och toniker uppe. Och det ser de. Och där är Frenne. Och så räddar de Frenne upp i båten igen. Och så seglar de vidare till Stockholm.
Men när Arne Hegerfors var på Australian Open för passa år sedan, alltså, Amerikas Cup började i Auckland samtidigt som i januari som det här Australian Open i tennis var. Så Arne var ju där, Arne Ove för tv, Ove Bengtsson. Och då var ju Frenne också där lite i förväg för Amerikas Cup och det. Men då märkte jag hur impopulär Frenne var. För att Arne bad honom dra åt helvete hela tiden. Åk härifrån, åk härifrån Melbourne. Åk till Auckland och försvinn härifrån. Så att jag tänkte, vad har de emot Frenne för roligt, denna stackars människa? Så att han slängde bort alla highlights och det från TV-sportets arkiv. Det förstår jag mycket väl.
Det här avsnittet måste heta Spottkoppen Frenne.
Spottkoppen
Frenne. Det måste heta det.
Jag kan har du någon gång så här, efter att Frenne typ, att du har blivit så här, du och Frenne kan göra det där?
Alltså Frenne var ju, han var så självgod och hans attityd var ju också ganska arrogant och så vidare. Så att jag gillar inte Frenne, men jag tyckte synd om Frenne som varit så fruktansvärt påspottad under TV-sporten i alla år. Jag kan som en parentes säga att Fritte Haglund var på radion med Lars-Gunnar Björke för länge sedan. Han var också förbannad på Hyland, så han slängde nästan alla Hylands stora band som han gjorde i början av sin karriär på radion. Den slängde Fritte Haglund i förbannelse över hur Hyland var. Så att det är en parallell till Frenne. Fritte Haglund och Frenne förstörde för framtida generationer och kastade alla fina banden.
Ja, och alla ljudtekniker hatade också Hyland för övrigt. Ofta när man kom, i alla fall på den tiden, till en mikrofon så skulle man ställa ljudet efter rösten. Mm. Och det vägrade Hyland göra. Han sa, ni ska veta hur jag låter där jävlar. Så han var ju hatad av ljudtekniker.
Hur kunde man vara så som Hyland var? Saka ödmjukhet och det. Men han tyckte så illa om tekniker ute, både på radio och på tv. Så att han var hatad med stort H verkligen.
Men vad hängde du på ibland så här, någon så här, snälla kan inte du köra med Frenne? Och du bara, Frenne ebola för mig. Frenne ebola. Jag går inte med honom.
Frenne var ju vänlig och det, men han var i grunden en översittare ändå, så att många retade upp sig på Frenne.
Frans
attityd.
Vem var under Frenne? Fanns det någon stackare som...
Fanns ingen.
Det fanns en Frenne, men ändå översittare.
Alltså Frenne var översittare, men han var läggs ner och en riktig hackkyrk.
Okej, tillbaka till en annan översittare, Thomas Wassberg. För det är ju känslan att han vill vara så god och allting, men att det är en superfitta. Det är i alla fall min känsla.
Jag har du fel. Jag har träffat Wassberg flera gånger. Han är en mycket, mycket bra person.
Är han det? Eller ja. Är han så här jämtsk och sur och rättvis?
Vet, saken är att han kanske var jämtsk och sur under sin aktiva tid.
Okej, men nu har det ändrat sig.
Jo, men jag vet jag inte om. Men nu, han är en gladlynt lax. Han är en glad tjomme, trevlig.
Hade de inte röstat in honom fast han inte var med i partiet i SD-kretsen?
Jo, så var det
det var en sur. Härjedalens kommun. Men det var väl inte hans fel?
Nej, det var inte.
Det var väl att någon, typ 15 pers hade skrivit upp honom. Ja. Och så hade han blivit inröstad i kommunen.
Han är från Svenstaviktrakten, tror jag. Och han är ju också sån här som gör spår och så, och skidtävlingar.
Han bor i Åsarna, tror jag.
Åsarna. Åsarna. Men jag tror att Wassberg, som jag kommer ihåg Wassberg i alla fall, så var han ju vännernas vän på dem man hade förtroende för. Dock inte journalister som utnyttjade honom för att skriva artiklar etc. och pressa honom på det. Men jag tror att de som verkligen kände Wassberg, och Wassberg kände att det här är en riktig vän, då var han en kanonvän verkligen för det lilla antal som det handlade om. Så att i grunden var det en bra person.
Och långt upp i åren, det finns ett skidgymnasium där han bor i Järpen, där han har hjälpt till ganska mycket, så har det varit som en grej. Alltså nu, vad händer, han är född 56, han är ju gammal nu, men för några år sedan i alla fall så vet jag att det var som när det kom nya elever till gymnasiet, alltså skidgymnasiet, så började det med att Wassberg skulle visa dem spåren. Och då var det som en liten utmaning. Han sa ingenting, men han drog på så inåt helvete. Och de tänkte så här, shit, den här snubben är 60 år. Han rycker oss, vi har inte en suck. Och det tyckte Wassberg var jätteroligt.
Så han var bättre fortfarande?
Ja, och just de senaste åren vet jag inte, men många, många år var det så.
Men hur känns det med att, hur känns det att vara nu i någon samma kategori som Thomas Wassberg?
Att jag är över 50?
För att han är ju gammal nu. Så att...
jag tror att Wassberg slutade aldrig åka skidor, inte gjort det fortfarande. Alltså, gör du spår och ser ut i naturen och håller upp din kondition, så jag förstår att han var otroligt bra på att åka skidor långt upp i åren.
Det förstår jag. Men vem är bra nu då på att slå undan kameror? För det var där vi började.
Ja, det är ju Wassberg.
Är det Wassberg som är den? Alltså, är det Sveriges Davanti Adams?
Ja, och så tänker jag också ljudet. Väck. Och så bara
tänk väck. Ja, det är lite Wish-versionen.
Men journalister och fotografer, de hatade Wassberg.
Ja, nu ska vi se om vi kan köra det här snabbt då för en gångs skull, på riktigt. Rafael Nadal har fått sitt första barn tillsammans med sin fru eller sambo, vad det kan vara. Och kan ni gissa vad han heter, sonen?
Rafael Junior.
Han heter Rafael. Vad säger du? För eller emot? Snabbt nu.
Emot. Mats tänker.
Får jag fundera lite?
Nej, det här är ju snabbare. Får
det är tre snabba, Mats. Det är inte tre långsamma. Det är nu...
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Okej,
jag säger emot.
Det är ändå lite roligt, fast visst det är emot. Svenska stjärnorna kan bojkotta VM. Allt fler signaler kommer om att öppna för ryska och vitryska idrottare att tävla internationellt igen. Trots kriget i Ukraina. Och då säger då vissa svenska skidåkare, bland annat Maja Dahlqvist, att man skulle bojkotta. Och jag fattar inte det här. Vad är det som gör att skidförbundet öppnar för att släppa in dem igen? Fattar ni det?
Det är väl så här. Det heter inte Vjong heter han. Och så vidare. Som är ordförande i skidförbundet. Men det är ju ingen... Det finns ingen sport som heter skidor utan att ryssarna är med. Jag menar, då är det bara Sverige, Norge. Och det är löjligt. Det är som bandy, VM. Det är som
en,
alltså bandy-VM utan ryssarna, det är ju som en sån där nyårsrevy, en skämtsketch nästan, att dra på i tv på nyårsafton. Det är så löjligt, så det är inte klokt.
Ja, då blir liksom Sverige, lite Norge, lite Finland. Om Norge bojkottar så blir det inte ens det. Vad säger
Jesper? Jag tycker det finns flera aspekter. Precis, där är en aspekt, att det blir ju ett löjets skimmer.
Ja, över sporten. Sporten dör ju.
Lite som damfotbollen eller damhockeyn har varit. Nu är damfotbollen mycket mer diverserad och finns mycket bättre lag. Men början på 90-talet var det ju Norge, Tyskland, Sverige och USA kanske.
Jag såg att Leif Borg twittrade om några publiksiffror i damhockeyligan senast.
Klart han
gjorde. De snittade, det var någon med tre stycken, på tre matcher var det 317 åskådare.
Det är rätt mycket ändå, tycker jag.
Ja, kanske det. Ja, det kommer nummer tre.
Ja, men det är mormor. Men jag var inte riktigt, förlåt.
Nej, okay,
ja. Jag vet att det är tre snabba, men bara utveckla. Men också aspekten att vem är det som drabbas? Eller vem, vad gör det här? Vilka drabbar det? Drabbar det Putin att Ryssland inte får med åka skidor? Eller drabbar det bara åkarna som trots allt bara har råkat födas i Ryssland?
Så här, det drabbar ju åkarna och det kan vara jättesyn om dem. Men om man på något sätt skulle kunna bli av med Putin, om han nu inte dör, han är fyllande 70 ändå, så är det väl, alltså ryska folket måste på något sätt kunna resa sig mot Putin. Och om man då kan hjälpa dem på något taskigt sätt att göra det, så är väl det bra.
Ja, men jag tänker att det här måste man ändå, för, alltså, med individerna straffas ganska rejält, så tycker jag att man måste göra en samlad bedömning. Kommer folket bry sig att de här skidåkarna inte får med åka världscupen?
Ja, det är klart de gör.
Jag tycker alla steg som gör folk
att resa sig mot Putin är bra.
Jag tror inte folk bryr sig om skidor i Ryssland överhuvudtaget. Däremot hockey-VM däremot, som
exakt,
är jättestor, att ryssarna inte är med, det biter något enormt på ryska folket.
Och i fotbollen också, samma.
Ja, de hade kanske inte kommit vidare till VM ändå, men de fick inte vara med i kvalet och det biter också väldigt hårt. Fotboll och hockey är oändligt mycket större än skidor.
De gick ju till playoffet här i alla fall.
Ja, gjorde de.
Och så, det var därför det blev lite halloj med...
Ja, visst. Men jag tror hockeyn där, om man snackar, jag var i Ryssland i och för sig, men hockeyn är jättestor i Ryssland, i alla fall i Moskva med omnejd och det. Va? Så att de inte är med där, det måste folk verkligen... Det biter stenhårt.
Precis. Jag tänker också att även om det kanske biter lite grann, så tänker jag att där måste man ändå göra en bedömning. Vem är det som drabbas mest av det? Och jag tror att Putin drabbas inte alls, utan det är bara åkarna.
Ja, men det är väl Bolsonaro är väl sur på Putin då kanske?
Jag fattar.
Det är ändå bättre än ingenting.
Men Putin bryr sig inte om någonting utav internationella överenskommelser eller någonting sånt där. Och han bryr sig ännu mindre om skidsport, tror jag.
Ja, han bryr sig om hockey.
Ja, hockey.
Ja. Allsvenskan i fotboll är på väg att avgöras, alltså här allsvenskan. Är det fem omgångar kvar kanske? Och jag tycker en sak som jag tyckt länge, jag tycker straffar är för avgörande. Det kommer ju säkert avgörs på straffar, för att det är för avgörande. Nu sätter man 77% av alla straffar går i mål. Det är från 11 meter som bekant. Mm. Och jag, om jag var diktator på jorden och över fotbollsförbunden världen över, då skulle jag testa att flytta straffpunkten från kanske 11 till 14 meter, som man kanske sätter en av tre istället. Jag vill bara höra för eller emot och argument hit och dit.
Emot.
Jag tycker nog att 11 meter är klassiskt. Och som du ser, det är ganska många straffar som missas också i nervositeten. Och målvakten blir bättre och bättre. Och rör sig
23%
som tusen. Rör sig på mållinjen. Det fick de inte göra förut. Och det. Så att målvakten har fått ökade möjligheter att ta straffarna på det sättet. Och så vidare. Så att alltså, straffar är ju en fin krydda i en fotbollsmatch, det är det verkligen.
Jo, men jag säger inte om det, men jag tycker det är för avgörande, för det blir för många mål. Och nu ska det bli jättespännande att höra vad dum Jesper säger. Vad kan han ha för argument för att det inte ska vara svårare att sätta en straff? Välkommen.
Att, ja, att Safarådes, att förseelse i Safarådet ofta är av avgörande betydelse för att det inte blir mål. Tvärtom då helt enkelt. Och att man då ska få en chans helt enkelt.
Men ofta kommer det någon jävla konstig hands som inte är en hands till exempel. Är det någon liten någon som slänger sig?
Handsfrågan är väl en, egentligen en annan fråga.
Sidospår, du har rätt.
Ja, men jag håller med. Vore
inte roligare om det sitter kanske en av tre som har chans att göra mål istället för att det är chans att målet.
Men jag tycker ändå att 23% är ganska mycket när det gäller räddningar. Men i hockeyn till exempel så skulle jag tro att räddningssiffrorna är kanske på 40%.
Mm, ja, nästan.
Eller 60%. Undrar om det är nästan. Nej, alltså,
i hockey sätter de jättesällan straffar. Alltså, ja, i hockeyn är det aldrig för svårt. Det är ytterst få straffar som sätts i hockey. Ja,
så jag att tycker det är lagom i hockey. Men då tycker vi tydligen olika.
Det är för svårt att göra mål på straff i hockey tycker jag.
Då är det rätt eftersom det är tomt än
och Mats alltid
rätt.
Ja, fast ni vet väl som är på min sida. Åke Strömmer, salig åminnelse.
Nej, men jag tycker att när det gäller straffar så, eftersom det ändå är i straffområdet matcherna avgörs, så måste det också finnas en dignitet i förseelsens, alltså påföljden.
Jesper är en idiot.
Jag håller med Mats.
Jag håller med. Jag tycker att det är som det är just nu, 11 meter är för klassiskt, 11 meter, det är för klassiskt för att ändra på det tycker jag.
Bra, men då var vi klara med Olles. Det är snabba.
Det är snabba.
Mats, du ska få ge din andra bästa match i världstour.
Jag börjar med, ser vi alla sporter i världstour
precis. Det här är alltså alla sporter i hela världen. Vi sitter med kanske en av Europas mest eller kanske världens mest rutinerade kommentatorer.
Ja, och genom alla tider. Och så har vi en riktig jävla nummer två.
Ja, nummer två på listan.
Jag kan först säga så här att jag börjar en del med fotboll och det, men det som lägger mig varmt om hjärtat det är ju då de här mera individuella sporterna där det är en gubbe på vår sida om i nätet som i tennis och även då i pingis och även kanske boxning och det. Så att topplaceringarna kommer härröra från de här där det är en gubbe på vår sida. Så jag snackade om pingis och Micke Appelgren och så vidare som har satt sina djupa spår i mig. Och
nu är det Marie.
Nu är det Marie.
Eller är det samma
den där klicken, den där jävla tennis.
Är det Stigge?
jag pratar om individuella sporter och det,
ja,
och pingis och tennis och boxning, ja. Som jag ligger med Anton Hjärtat under alla år. Fotboll älskar jag också i och för sig, och ishockey också, finns mycket att säga om dem. Men som näst största match så håller jag ändå 1964 års fight mellan Sonny Liston och Muhammad Ali.
Ah.
Då heter Muhammad Ali alltjämt Cassius Clay faktiskt. Och det var en historisk match där Sonny Liston var ju fruktad så som den obevisade.
Muhammad Ali, han retade honom jättemycket inför offentligt i media. Han sa att, att Sonny Liston var liksom the big bear, the big ugly bear, the big ugly bear. Så han retade honom fruktansvärt.
Och det var han ju också, den stora fula björnen. Det var han verkligen.
Jag trodde Ola att du skulle säga, och Muhammad Ali var alltså en boxare från USA.
Ja. Men det hette Cassius Clay fortfarande. Efter matchen då så ändrade namn till Muhammad Ali.
Vem vann då?
Det vann Cassius Clay. Han var så nedlagstippad emot Sonny Liston så att de sa att det är nästan de larmade sjukhus före matchen. De måste ta emot Clay för han kommer nästan att bli helslagen i ringen. Så att de hade många sjuksköterskor och läkare på helspänn inför den matchen där han skulle föras med ambulans
blev
till sjukhuset. Blev
det tvärtom då att Sonny Liston fick
alltså upp det mål? Det sättet på vilket Cassius Clay jag håller ju då...
Ja, men han backade ju rond efter rond rond. Och sen när Liston var trött så gick han till attack.
Alltså, det är lite fult, eller?
Alltså dansa så som Muhammad Ali och Cassius Clay, samma person, gjorde i den matchen mot Sonny Liston 1964. Det finns inte i många sporter överhuvudtaget. Han var ju så stor och vägde så mycket och var så lång. Men ett otroligt fotarbete. Han uppfann en ny stil inom boxningen som ingen hade sett till förr. Och han vann alltså, tror jag var i åttonde ronden, när Sonny Liston inte kom ut till ronden, så vann han då på teknisk knockout, Cassius Clay, och sen vann han returen 65 också.
Varför kom han inte ut?
Ja, han var helt slut, han hade slagit sig trött, och den här matchen var den mest håsade i boxningshistorien dittills. Och det var verkligen så att Ali, eller Cassius Clay som han heter fortfarande, han var ju riktigt jävla arslig mot Sonny Liston. Han sa att inte bara att han var ful, han sa att han var långsam, han är ful, han är tjock, han var alltså hade trashat honom ordentligt i medierna.
Det var lite Åke Ström mot sina medarbetare.
Men det är Cassius Clay i alla fall som är den största idrottsmän i historien. Historiens kanske bästa sportsman, Cassius Clay, gjorde sin i särklass bästa match mot Sonny Liston 1964. Det var en fenomenal match och är tvåa på min lista.
Lite, ja, men, otroligt, man. Lite som Rocky Balboa i filmen Rocky 3, ja, mot Clubber Lang. Han gick ner 15 kilo med hjälp av Apollo Creed. För att trötta ut Clubber.
Just det, fast skillnaden är att det är en film. Annars håller jag med.
Ja, just det, men det är samma premisser. Ja. För jag kommer ihåg Mats i filmen när Clubber Lang säger I'm gonna get you, I'm gonna get you this time, I'm gonna get you.
Det där, jag var inspirerad av det naturligtvis.
Men det gjorde ju också Cassius Clay, alltså som Muhammad Ali, senare i sin karriär lät hon slå sig trötta mot honom, men då fick han svåra skador för att hans fotarbete, Cassius Clay, Muhammad Alis fotarbete var borta efter att han blivit avstängd för sin vägran.
Men fortfarande i The Rumble in the Jungle många år senare så hade han ju det.
Ja, alltså det hade han ju
men
inte.
Men då torskade han mot Foreman.
Nej.
När han vann mot Foreman.
Han vann mot Foreman.
Men Thrilla in Manila då?
Det var,
mot, vad heter det?
Det var inte mot han.
Nej, det var
Larry Holmes.
Det var hans antagonist, hans huvudantagonist under många år.
Leon Spinks.
Nej,
det är nära, det är jättenära.
Är det han?
Kan du googla det för eller men?
Nej, men han måste väl komma jag för det är för
det var så här i alla fall att Muhammad Ali lyckades aldrig nå upp till de höjder som han nådde innan. Han ställde sig inte in för tjänstgöring i Vietnam och hotades med ett fängelsestraff och blev suspenderad från boxningen i 2,5 år. Han kom aldrig tillbaka som boxare efter den avstängningen, så att hans fotarbete var borta. Så att han mötte George Foreman då i Afrika, i Zaire, så vann han visserligen på knock då, tröttade ut denne Foreman, men han fick så vansinnigt mycket stryk, Ali, som skadade honom för resten av sitt liv. Och Thrilla i Manila,
det var mot Joe Frazier.
Det gjorde saker ännu värre. De slog ihjäl varandra i Thrilla i Manila. Jag såg den matchen.
Hur mår han nu då? Joe Frazier, var han pissade?
Ja, det tror jag.
Det gör han.
Han dog då och skadade. Också kan man säga att...
Alltså, båda dog, alltså citat, av skadorna Thrilla i Manila. Ingen blev sig själv efter den matchen som var enorm. Men jag såg den matchen. Jag tänkte att det kanske var den bästa matchen. Men det var inte det, utan den bästa matchen var mötet mellan Sonny Liston och Cassius Clay.
Men var det efter Thrilla i Manila de tog bort 15... alltså 15 ronder, för nu är det ju bara 12 ronder.
Ja,
då.
Kanske.
Ah, inte
eller var det senare?
Nej, det var mycket, mycket senare. Mycket
var, det
senare.
Var det Larry Holmes då?
För det alltså Larry Holmes blev en av Muhammad Alis sista matcher, och den fullbordade tragedin för Ali som skulle ha slutat långt, långt tidigare. Så att det var en otrolig tragedi att han mötte Larry Holmes. Där fick han de sista dödande slagen av sin personlighet.
Vad hette han som vann mot Tyson? Var det Buster Douglas?
James Buster Douglas.
I Tokyo 1990 faktiskt. Ja. Men han slutade ju också träna. Alltså den ja.
Matt, tack för matcherna.
Men vi ska bara säga då, ja, vad som är intressant här också, att George Foreman som vi nämnde, som fick stryk av Ali på 70-talet, han kom tillbaka och blev världsmästare på, var det till och med 90-talet, när han var 7-barnsfarsa redan.
Ja,
jättegammal.
Och grillkung dessutom.
Alltså. Jo, men det var, men jag tror att han nästan var 50 år då han vann på en, ska man säga, en tjuvsmäll.
Vem vann han då mot då?
Ja, minns inte riktigt.
Men det var Andre Holyfield.
Ja, men
det måste ha varit Holyfield.
Vi tar backar så här.
Det blev lite boxningssegment. Så här.
George Foreman kom alltså tillbaka sen helt jävla oväntat 1994, där han fick så en VM-match mot Michael Moorer. Då var alltså George Foreman 45 år gammal och hade hur många barn som helst, och han fick in en tjuvsmäll och blev världsmästare, äldste världsmästaren.
Men det var bara en match, va? För han åkte väl lite sen...
Jo, men vad fan, det var världsmästare med 45 i tungviktsboxning.
Det är ju så. Men visst är det många idag, va, som är lite äldre? Som, man är som bäst när man är 35, kanske. 35-40.
Ja, Tyson var ju som bäst när man var 21.
Ja, men de här Klitschko-bröderna och Tyson Fury är väl 35.
Jo, men Klitschko-bröderna har ju lagt av. Men
du är nog inte så bra när du är så pass gammal, utan det beror på kanske att motståndet är sämre då.
Alltså,
Ali var ju så bra för att han var så ung och kunde dansa och var innovativ i sin boxning och det. Och sen tappar han ju allt det där. Så att de här gubbarna som finns nu då, Tyson Fury och det, kanske utnyttjar att boxningen är ju en jättesvacka just nu överhuvudtaget.
Visst.
Det är det verkligen, så att en guldålder för boxningen.
Varför är den svacka för?
Ja, det är för många. Det, är för många, det finns ju inte en VM-titel. Det finns ju massa VM-titel. De kan ju inte komma överens. Och det gör ju att det liksom tappar det här. Vem är den största världsmästaren?
Ja, men de möttes väl nu, Fury och Joshua, va?
Jo, ja, de ska ju göra också.
De ska göra också. Ja.
MMA har ju kommit in i matchen också. Det har ju deklasserat boxningen.
Jo, men hade det funnits en VM-titel så hade det nog varit en helt annan sak.
Vi snackar om Ingemar Johansson, Floyd Patterson. Var en VM-titel. Klassiskt. Klassiskt.
Men var det 26 juni? Hörde det 26 juni? Ja, gjorde det. 59.
Ja, det, alltså matchen sköts ju upp ett dygn, så 59 faktiskt, för att det regnade så fruktansvärt i New York den natten. Så att Bill Rosenson, som var promotor för matchen, vi kör nästa kväll istället när Ingmar vann.
Precis. Ja, för det var inget tak, utan
Nej, det var öppet i
Yankee Stadium.
Om vi bara tar den, precis, men med MMA, att det är farligare smällar i boxning än vad det är i MMA.
Ja, men vad kan man väl strypa så sådär?
Jo, men det är ju ingen som får de här riktiga hjärnskadorna.
Nej,
som
inte
man får i tungviktboxningen. Alltså
både Floyd Patterson och Ingemar Johansson dog ju 2006 respektive 2009, dog ju med svåra Alzheimer-skador. Och det kommer från knockarna de hade fått.
Det är ju tungviktboxare och en NFL.
Men Johansson knockades ju 60. Och blöd ju ur munnen och benen skakade. Det kommer antagligen där.
Ja. Lite men, Apollo Creed gjorde också.
Men MMA kan hålla med om det, att de bryter kanske tidigare i MMA. De håller inte på så länge och plågar varandra som i 15 ronder.
Det är inte samma typ av hårda smällar. Du har inte handskar. Du har ju MMA-handskar i mycket mer tunna.
Blöder du munnen så tar jag tillbaka. Blöder du örat?
Sen satt det rätt.
Du blir inte Apollo Creed.
Han som heter George Scott då. Han som heter George Scott. Som var väldigt
uppåsatt.
George Kramne.
Silver. Förlorade mot Sylov.
Som du träffade någon gång, tror jag. Precis. Och han gick tyvärr. Han kunde inte slå sig speciellt hårt. Så att han gick alldeles, det var 12 ronder då. Alldeles för många fullrondsmatcher för att det skulle vara nyttigt. Så att han är nog... Han har sagt, tror jag, efteråt att han blev skadad.
Han säger efteråt att han har ju tappat hjärnkapacitet. Ja, alla spelarna har fått.
Jag kan ju säga det, Mats, också, att på tal om en dansande boxare, att en bok som heter Rocky Balboa mötte ju en bok som heter Clubber Lang.
Ja, nu får du lägga det.
Jag hoppar en sista grej på det här lite tråkiga spåret.
Okej, okay, men vi ska ändå ha med det fastän det är tråkigt.
Nej, men alltså inte tråkigt så. Det är ett intressant...
Kommer glassbilen? Det har jag fan inte sett på 20 år.
Nej, inte jag heller, tror jag. Kul.
Tänk att vad glass har förbättrats sedan dess. Den här glassen smakar bara vatten i glassbilar. Men nu finns det ju liksom riktig gräddglass. Glasskulturen har fått sitt uppsving de senaste 30 åren.
Det är så gott med glass.
Men det var det inte ett tag. Till med GB-glassarna på 80-talet smakar bara vatten. Det har verkligen hänt någonting där.
Mats blev som ett litet barn där. Har du sagt det någon gång till Plex eller Åkerström?
Jag vill ha en glass.
Har du sagt det i fikarummet? Ja, där? Ja. Det är så gott med glass. Ja, men det var roligare än det här. För det här är ett ämne som är intressant. Och det är viktigt att prata om. Men det är tråkigt för att...
Jag snarkar redan. Får du fan.
Det har gjort många människor illa också. Det är nämligen så här att Kanadas hockeyförbund... har haft jätteproblem. Hela styrelsen har avgått. VD:n Scott Smith har avgått. Och storsponsorn Bauer tar avstånd från förbundet till följd av våldsanklagelser mot JVM-spelare, mörkläggningar och en fond för att tysta ner offer. Och det var ju lite det här vi pratade om redan innan. Vad tror ni bygger en sån kultur? Att man tystar ner, att man skiter i, att man inte tar tag i bitarna?
Jag vet inte. Man vet ju inte ens om det har varit några bitar. Kanske någon som är lättkränkt. Vad fan vet jag?
Men jag tror inte
det. Kan väl vara så att...
Alla hoppat av och de har slutat. Och...
Ja, jag har ingen
aning. Det finns ju rötter och en historia i hockeyn överhuvudtaget om dylika saker. När ingenting grävdes fram ordentligt, det tystades ner och det. Men med tidens gång så har ju attityderna ändrats i sådana övergrepp och tillkortakommande naturligtvis. Att det har ju nu... tagits tag i på ett helt annat sätt än förr, men hockeyn och för all del också boxningen är ju besudlad av sådana saker, historiskt sett.
Jag tänker bara så här, precis, och jag tänker att om man, där kan man lyfta ut till vilken organisation eller vilket sammanhang som helst. Vad är det som gör, hur byggs en tystnadskultur? Hur gjorde ni ändå på SVT?
Nej, jag vet inte. Det var folk håller på skvaller och skit. Jag vet inte.
Hur var det för er? Varför sa ingen till Hyland? Eller var
ja, ingen vågade. Folk kanske rädda av sitt eget skinn. Och tystnadskulturen gör ju att man kanske klarar livhanken lite bättre. Är sådana som vågar så att säga, stå upp och säga sanningar råkar ofta väldigt illa ut. Ja, så att säg precis. Inga sanningar.
Visselblåsare och...
Ja.
För att RF har en rätt bra... Det finns en tjänst som heter...
Du menar inte Rickard Faglund utan Riksidrottsförbundet?
Ja, jag tvekar till att Rickard Faglund någonsin haft några bra tjänster. Däremot Riksidrottsförbundet har en tjänst som heter visselblåsaren. Mm. Då kan man gå in då och trycka att nej, men här har vi problem med den här... Och där jobbar vi mycket. Jag är ordförande i fotbollsförening, Division 7-förening.
Mm.
Jag tycker det är absolut ingenting. Men där försöker i alla fall jag jobba med att vara... Nu kan vi, ska jag säga, lägg på den här musiken igen. Och vara väldigt, väldigt högt i tak. Och liksom att alla ska få... För jag tycker att en sund kultur, det är en kultur där alla säger sitt. Och alla vågar säga sitt. Och liksom att man ska inte vara rädd för att det blir lite tjafs och sådär. För sen är det ju också att det finns ett problem med att, som du säger, med lättkränktheten. Att det kan ju finnas de personerna att man har inte samma bild helt enkelt av vad som är sunt. Och liksom, det finns det ju.
Verkligen. Och kanske inte heller samma bild av vad som har hänt.
Nej, precis. Det finns ju den problematiken också. Att just nu så, om du blir anklagad för någonting eller om det dyker upp. Det är väldigt svårt att värja sig mot drev eller liksom anklagelser. Men jag tror ändå att försök där, det är i alla fall mitt tips till dem där ute, att försök ha en kultur där man vågar prata. Och... Ja,
till en viss gräns kanske. Det kan bli för mycket också utav tjafs också. För att alla upplever ju saker på olika sätt, från olika synvinklar och det. Så att jag tycker inte man ska överdriva det där.
Och sen ska man veta också att alla, om man tar till exempel myndigheter eller stora företag sådär, de som mest pratar om högt i tak och sådär, det är där det inte är ett högt i tak, ett skit.
Nej, och jag säger inte att jag säger inte att jag nödvändigtvis eller någon annan har högt i tak.
Men ja, fast i Division 7-klubben tror jag att det är högt i tak.
Det tror jag
än
också.
Det på Nordea
till exempel. Det tror jag också. Men jag tror att det är viktigt ändå att sträva mot det kanske.
Ja, jo,
men också att mot dem som tycker att chefer är dum i huvudet, sådär, för det, den sidan finns ju också. Att fan, alla ska inte veta allting. Det ska inte vara helt öppet.
Nej, alltså chefer syns ju så väl huvudet över alla andra och blir en måltavla för ett dåligt mående överhuvudtaget. Fokuserar ju på chefen. Så jag tycker gnäll på chefer kan gå alldeles för långt tycker jag.
Och i slentrian.
Ja, så gnäll inte på cheferna i onödan. För att,
vänta.
Ja, men du måste smälta saker och ting först kanske. För att den du ser i organisationen är ju den personen som är chef naturligtvis. Och det kan bli för mycket. Alltså, många mår ju dåligt och då fokuserar man gnället då på chefen automatiskt. Det är fel.
Bra, jag tycker, ska vi lämna det? Jag ville bara lyfta de här frågorna.
Ja!
Jag tycker ändå det är viktigt att prata om att det finns negativa saker i sporten också.
Och ja!
Kan vi löser ju inga världsproblem här. Men vi
prata för dig själv.
Ja, förlåt, men vi kanske kan odla ett litet frö. Eller så ett litet frö. Mats Sandberg.
Tackar.
Tack för idag. Jättetrevligt.
Ser du fram emot nästa vecka redan?
Olle Palme.
Herregud.
Ser du fram emot nästa vecka?
Ja, jättemycket. Fan, bra. Det är en vecka kvar. Ska jag ha en adventskalender med 7 luckor kanske?
Fan, ska vi börja köra 2 gånger i veckan? Jag tycker det är så jävla kul.
räcker det?
Ja, det räcker fan inte. Vad går vi ut på då, Mats?
Vi tar väl den här Florence Valentin och Love Antell, den låten som vi alltid kör här, som allt ni har byggt upp ska vi riva ner.
Jaha, tänk att det blir fel varje gång. Alltså, men allt de bygger upp ska vi meja ner.
Andemeningen är rätt.
Jag fattar precis vad du menar. Synonym.se.
Det är Spenderup som gör det här.
Ja, de har nog köpt upp Fasabryggen. Tack för idag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.